En svartvit serieroman om queera tidsresor i Helsingfors. En 8 timmars pjäs om kärlek och död på Dramaten. 46 röster som berättar om den stora branden 1875. En queer syntopera om en tysk kontratenor som trollband New York. Maskiner som gör röster till egna instrument. Queer sågverksfantasy från Norrlandskusten. Det queera berättandet i 20-talets början tar sig många olika uttryck. Bögbibblan har lämnat poddstudion och sökt upp 16 queera författare, översättare, musiker och scenkonstnärer. Från Amsterdam till Sundsvall, från Hägersten till Helsingfors. I säsong 3 står samtalet i fokus när vi närmar oss upphovspersonerna bakom den queera musik, litteratur och scenkonst som skildrar queera erfarenheter idag. Vi som är med er i etern är Milla Leskinen, psykolog och skribent, och Max Bjuggfeldt, litteraturvetare och bögboksnörd. Den här veckan träffar vi författaren Hans M. Hirschi för ett samtal om platsens betydelse för det queera skrivandet, om att ge den queera historien röst och om blodrötter, obskyra trådar av gener, arv och identiteter som går igen i en plats. Välkommen till Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla.
Hallå Milla, vet du vad det här är för något?
Det är du, jätteförkyld.
Det är jag när jag håller för näsan och pratar.
Är det här ditt försök till att prata göteborgska?
Det är det närmaste göteborgska jag kan komma. Jag åker till Göteborg en gång om året och det är på Way Out West.
Just det, och då kommer man hem och låter sådär.
Som en sann stockholmare.
Ja, just det. Vad har du gjort i Göteborg?
Jo, men det jag har gjort i Göteborg den här gången är att jag har besökt litteraturfestivalen Textival. Den hålls där i Göteborg eller i Västra Götalandsregionen en eller två gånger per år, tror jag. Och jag var där i våras och träffade då Hans M. Hirschi på Kulturhuset Kåken.
Vad spännande.
Vi samtalade på temat blodrötter om spökskrivande, platsaktivism och queerskap. Det var ett väldigt spännande samtal att bli inbjuden till. Hans är en författare som är född i Schweiz men bor på Styrsö som ligger i Göteborgs skärgård. Han skriver på engelska, främst för vuxna. Jag har skrivit både romaner och noveller och skriver ofta positiva och hoppfulla berättelser om HBTQI-plus frågor som ofta handlar om familjer och relationer. Och vi pratade om platsens betydelse för det queera skrivandet och om att skriva utifrån en plats som man själv inte kommer ifrån från början. Och så pratade vi mycket om hans bok Last Winter's Snow, som handlar om den samiska bögen Nilas och hans liv i Stockholm på 1980-talet.
Det har skrivits om Hans att hans förläggare har kallat honom för The Queen of Unconventional Happy Endings. Stämmer det också in på ert samtal?
Han är helt klart The Queen på scenen i alla fall. Vi ska ju prata om platser här idag. I det här samtalet heter ju Blodrötter. Dessa obskyra trådar av gener, arv och identiteter som går igen i en plats. Och det känns ju väldigt roligt, för när jag kom till Göteborg idag, då fick jag liksom en guidad tur av en Göteborg-älskare. Av dig, Hans.
Ja.
Ja. Och du har visat mig ett smultronställe i Göteborg.
Det gjorde vi, ja.
Vill du berätta var vi var?
Ja, vi tog en liten spårvagnstur till Gatenhjälmska området.
Och fick se de äldsta delarna av Göteborg. De äldsta bevarade delarna.
Ja, bostadsområden som står kvar. Ja.
Mm. Jättefint. Men du kom ju ursprungligen från Schweiz.
Stämmer.
Eller hur? Mm. Och bor sedan många år på Styrsö som ligger här i Göteborgs södra skärgård, eller hur?
Stämmer.
Hur har det varit för dig som queer-person att skapa dig en plats på Styrsö?
Det var inte svårt. Men det har ju såklart funnits uppgångar och nedgångar. Min erfarenhet när jag flyttade till Styrsö 1996, alltså nästan 30 år sedan, då var södra skärgården, för er som är göteborgare, för er som kanske inte är härifrån stan, fortfarande del av försvarsanläggningen, och det var ett militärt skyddsområde. Så man behövde tillstånd som, om man inte hade svenskt pass, ska tilläggas, då behövde man tillstånd både från säkerhetspolisen och från militären för att besöka öarna i södra skärgården. Så när man kom till Saltholmen, där båtarna går, så fanns en jättestor skylt i svart och gult som varnade på engelska, tyska, franska och ryska också att det var förbjudet för foreigners, för utlänningar, att åka ut. Och jag hade sett en annons i Göteborgsposten om ett hus som var till salu och som min sambo, dåvarande sambo, jag ville titta på. Så jag fick ju då smyga mig, eftersom jag på den, det var innan jag fick mitt svenska medborgarskap, så jag fick smyga mig på Silvertärnan och åkte via Aspere och Brännö ut till Styrsö då, utan att säga ett knust, för jag var så himla rädd att om jag säger någonting så kommer alla höra liksom att blatte. Så var det. Så jag fick ju sen när vi köpte huset, och det var ju det som är så roligt liksom, det visar lite grann på hur vi kanske inte har tagit de här säkerhetsfrågorna på så himla stort allvar. För när jag ansökte om att flytta dit, då hade jag redan köpt huset. Då borde ju någon på säkerhetspolisen kanske fundera på hur gjorde han det? Hur köper man ett hus utan att ha varit där? Så det gick ju bra. Men att bo där ute, jag har inte upplevt rasism eller något sånt där. Det har funnits och det finns fortfarande för människor som flyttat till Styrsö som har, så att säga, ett synligt annorlunda skap, alltså att de har mörkare hudfärg och så. Däremot vet jag att jag i början fick ju vi ofta frågor om hur det var liksom, men kan du bo där ute när du är bög liksom, hur går det liksom? Så det var väl det större hindret, skulle jag säga. Men i stora hela så har vi haft det och har det ganska bra. Men vi uppfostrar ett barn på öarna idag. Så att vi känner oss väldigt hemma där idag.
Och i början, det var för 20 år sedan? Eller?
Ja, 26. 1996, vad blir det? 27 år, 37 år. Snart 30 år, ska jag säga. Snart 30 år. Matte är inte min starka grej. Det får ni fråga sonen. Han är bättre på matte än jag. Nej, men 96 flyttade jag ut.
Just det här med identitet och plats kan ju vara någonting som både allierar en och alienerar en från där man kommer ifrån eller där man befinner sig. Har du några egna liksom erfarenheter eller tankar kring det här med plats och självidentifikation?
Jag tror att du kan fråga 95 av 100 queer-människor, personer. Och de kommer säga att om de är uppvuxna på ett litet ställe så har det varit jobbigt. Och de allra flesta av oss har förmodligen också lämnat det här stället bakom sig förr eller senare. Och jag minns när jag är uppvuxen i Alperna på en by med ungefär lika många invånare som Styrsö har idag. Och det var jobbigt. Det var inte roligt. Vi hade en öppen homosexuell i hela byn. Och det var högstadieläraren, eller en av högstadielärarna. Precis som du, han var förmodligen i samma ålder. Men jag kommer ihåg hur vi blev varnade som barn att gå inte för nära honom. Prata inte med honom. Låt inte honom röra vid er. För han gillar små pojkar, vet du. Alltså, och det är ju inte längre så som tur är. I alla fall inte här. Men det har ju gjort att generationer av queers har lämnat småstan, småsamhällen och flyttat till allt större samhällen. Jag har kompisar på Stursche som har flyttat först till Göteborg och sen till Stockholm. För Stockholm är lite större än Göteborg. Och vår historia här i stan är ju inte så trevlig heller. Alltså om man går tillbaks till före 2000 så är den ju väldigt svart och väldigt mörk. Eller så har man flyttat ända till andra. Så jag har en vänner till oss, deras son. Han flyttade ända till Sydney för att komma ifrån Stursche. Men han är uppvuxen på ön och det var förstås mycket svårare.
Så att, ja, precis som du säger så är ju det här med liksom att lämna sin plats en vanlig trop i hbtq-litteratur. Och kanske behöver man det även om man är från en storstad att bara få lämna och starta om något nytt om man upplever att man har stått utanför eller blivit tystad eller inte liksom.
Ja, frågan är, och jag kan ju bara svara utifrån mig själv, men rent filosofiskt så tror jag man kan fundera på, lämnar vi orten, lämnar vi platsen eller lämnar vi bara familjen som råkar sig befinna sig på platsen? Alltså är det distansen till den inte accepterande eller har väldigt svårt att acceptera omgivning som vi lämnar, och då måste det ju fysiskt ske på något sätt. Och det är klart, ju mindre orten är desto svårare blir det. Alltså om du har föräldrar som hotar dig till livet i värsta fall, då blir det väldigt svårt att bo i ett samhälle på 500 pers. Det är väldigt svårt att undvika och träffa dem på stan. Jag tror det är en ren överlevnadsinstinkt, både fysiskt i vissa fall men framförallt psykiskt. Man måste lägga några mil mellan sig och en familj eller en miljö som inte accepterar en hur man är.
Och i en av de böckerna som du har skrivit och som jag har läst inför samtalet idag, Last Winter's Snow, där är ju just det här med att lämna hemorten och flytta till långt hemifrån till en större stad ett genomgående tema för båda huvudpersonerna i boken.
Ja.
Och där får vi också en skildring från 90-talets Göteborg, apropå Göteborg.
Ja, precis. Ja, det är ju en det blev en någon slags HBTQ-historia, en svensk HBTQ-historia i romanform, alltså den börjar ju på 80-talet. När de här två huvudkaraktärerna träffas och som båda två läser på Stockholms universitet.
Och huvudpersonen Nilas, han kommer från Sápmi, flyttar till Stockholm och möter där Kasper som han blir tillsammans med. Hur har du liksom arbetat med det här med att skildra relationen mellan plats och identitet i den här boken?
Det började med att jag ville skriva en bok som utspelar sig här i landet, och det hade jag inte gjort förut. Och då tog jag alltså helt enkelt, jag öppnade på min dator, jag öppnade kartan över Sverige, gjorde så här, blundade och liksom ställde fingret någonstans på kartan. Och till min stora förvåning hamnade jag i slutet av vägen i en liten by som heter Ammarnäs på svenska. Gautjaure som den heter på umesamiska, om jag nu uttalar det rätt. I slutet på där tar vägen slut. Sen efter det är det bara fjäll upp till den norska gränsen. Och det ligger i Vindelälvens naturreservat. Det är en liten by med 80 personer. Och därifrån skulle alltså Nilas vara. Och sen efter det fick jag ju anpassa mig efter honom. För så fort jag hade sagt att han var från Ammarnäs, då var det för mig ganska klart att ja, man är från Ammarnäs, så är sannolikheten ganska stor att han inte är svensk utan han är samisk. Och sen började en väldigt lång resa att för mig då som själv är invandrare till Sverige att sätta mig in i den samiska kulturen och lära mig så mycket som möjligt för att kunna göra honom rättvisa. Så att säga.
Och hur gick du tillväga då? Du reste bland annat dit, vet jag.
Ja, precis. Jag började med att ta kontakt med RFSL för att se om de kände till några homosexuella samer som kunde tänka sig att prata med en författare. Och det är ett ganska vanligt sätt för oss att jobba. Och det gjorde jag. Jag träffade och pratade med ett par stycken och fick ta del av deras livshistoria. Nu är det liksom en person eller två personer som har sin, och jag ska ju inte skildra deras historia. Och sen när boken var färdigskriven i ett första manuskript så kände jag att nej, det var något i mig som sa att jag måste åka dit och se det för egna ögon. Det finns i slutet på boken finns en begravningsscen, och jag kände att jag kan inte skriva den klar om jag inte har varit där. Och då åkte jag upp i början på januari, iskall januari, direkt efter årsskiftet. Åkte upp till Ammarnäs och var där uppe en vecka och hade en lokal guide som visade mig runt och som också tvingade mig att skriva om rätt mycket av boken. För att när jag väl hade förstått och sett platserna, då plötsligt var det en massa saker som började falla på plats. Alltså det var som om pusslet liksom öppnades upp och trillade på plats på ett annat sätt, bättre sätt.
Vad spännande. Kan du berätta någonting som du upptäckte där eller fick se där som du inte visste om innan, som påverkade hur boken blev?
Åh gud, det finns så mycket. Och ni ska ju läsa boken såklart, så då kan man se vad som är. Men det som var, om vi nu håller oss till den här begravningsscenen, så är det så att jag tänkte mig, nu var det så att Nilas man Kasper, han är från Götene, och ingen av dem har en anknytning till Göteborg till flera generationer tillbaks, och de ville inte bli gravsatta här i stan, och då frågade han, vad gör vi då? Och då bestämde sig Nilas för att han ville sprida Kaspers aska i fjällen, i fjällvärlden, för att på något sätt, och det är en del av hans process i att komma över förlusten av sin livskamrat. Och det hade jag ju inte tänkt igenom så det är jättenoga. Men för oss här nere är det idag, när man bor i storstad, är det ganska vanligt, och det är inget konstigt att man kremeras. Liksom. Det är ingenting konstigt. Så det var skadan skedd. Så jag kommer till Ammarnäs, och då hade jag tänkt, där finns ett berg. Ett högt berg ovanför Ammarnäs. Och jag tänkte, men gud, tänk liksom att man klättrar dit upp på sommaren och så sprider man askan där uppe någonstans. Det är jättefint liksom. Det var så jag kom dit. Och så åkte jag med Micke mitt i vintern. Det var ju ganska mörkt. Vi hade två jättestora skotrar och vi körde upp på berget, och han visade mig och berättade om samisk historia och kultur och allt det där, så hela deras religion och alltså var hur mycket som helst att svälja. Men då sa jag just att, ja men du vet, jag hade tänkt att kom vi upp där på Karlfjället och så visar jag honom det här berget. Men vad tycker du, det finns ju en liten sjö där uppe, och kan man inte sprida askan där? Och så tittar han på mig som om jag hade kommit från en annan planet, alltså helt nej. Alltså ingen same skulle gå dit upp och sprida askan. Och då var det så här, varför inte? Det är ju så vackert där uppe på bergstoppen. Och det var kanske schweizaren som talade, jag vet inte. Men och så här, nej, du har inte fattat någonting. För det första så skulle inte vi samer kremera, det gör vi inte vanligtvis. Men om vi gör det, och även när vi traditionellt fick begrava, alltså innan svensken tvingade dem in i kyrkogården, så begravde vi våra döda där renen går. Vi begraver, om nu kommer jag snart börja gråta för det här är väldigt vackert. Vi begraver våra döda där renen går för att de alltid kan höra. För renen när den går, den har ett sånt här klickljud i hälen som låter väldigt speciellt. Och då kommer den döda alltid höra renen. Och då tog han mig till en plats, och nu får ni föreställa er, det ser ju ut så här på Karlfjället i Sápmi på vintern. Det är ju bara vitt och vitt och vitt och man ser ingenting. Och då tog han mig till ett ställe och då sa, titta här nu Hans, här är en liten sjö och så där borta finns en källa med friskt vatten och de har stor betydelse i den samiska kulturen. Och så på våren, så nu börjar jag snart prata norrländska också, på våren, sa han, när renen kalvar och det nya livet uppstår och du har det skira gröna och de vita blommorna. Och här skulle jag sprida askan. Det är nästan en religiös upplevelse när du får en sån sak berättad för dig. Så jag gick ju hem, deletade allt jag hade skrivit om det och började om från början. Och det har jag ju skrivit ner i boken också i den mer faktabaserade delen. För boken är som sagt skriven i första hand för en anglosaxisk publik och de vet ju inte ens vad en same är för något. Och sen åkte vi tillbaks sommaren efter, ett år senare åkte vi tillbaks. Jag tog med min pappa och hans tjej och familjen, så åkte vi upp till Ammarnäs på sommaren och bilade dit upp. Och Alex och jag, vi träffade alla Micke och han tog oss med båten över sjön till, han har ett ställe där han har gamla samiska byggnader som han kan visa upp. Och sen Alex och jag, vi gick samma väg som Micke hade visat mig på vintern. Gick vi upp på Karlfjället och vi besökte den här sjön och då såg vi då, vi såg ju fjolårssnön som låg kvar på sina ställen och vi såg de här blommorna och vattnet och vi hittade till och med en sån här kalvat. Ja, det var sagolikt, sagolikt.
Just det, fjolårssnön som last winter snow. Mm. Det är en väldigt vacker berättelse och jag tänker att, eller kommer att tänka på liksom att apropå plattskapande och queerskap, att just döden är ju en, döden och ritualer kring döden är en komplex fråga för många queera personer som kanske inte har kvar anknytning till sin ursprungsfamilj eller där man kommer från början. Och att det kanske finns andra begravningssätt än de traditionella som man måste hitta där också.
Vårt samhälle har ju förändrats otroligt fort. Alltså det har ju gått med ljushastighet när man tittar tillbaks. Det är ju inte så länge sedan. Men jag kommer ihåg när innan Alex och jag kunde gifta oss. Då sa min mamma vid något tillfälle att ja, men om du dör, då tar vi hem dig. Och jag fick panik. Alltså hela kroppen låste sig. För jag hade ju också lämnat min hemby för att jag var mobbad och för att jag inte trivdes. Blotta tanken att tvingas ner i en kyrkogård där jag är, alltså jag är inte med i den klubben, alltså jag är ju inte kristen. Att tvingas ner i en ritual som går emot allt jag står för. Och sen dessutom ha föräldrar som tvingar dig ner bara för att de inte vill kännas vid hur du har levt. Jag har ju vänner och bekanta som gick bort under AIDS-pandemin på 80-talet. Och det var inte så många år sedan som jag läste en artikel om en massgrav. Får ni googla det? Jag glömde göra det i natt. Jag kommer inte ihåg. Det finns en ö i New York precis ovanför Bronx inne i en sån här sidoflod. Det finns en ö som New York har använt som massgrav i pandemier. Och nu senast var det i samband med coronapandemin. Och det var därför de skrev den här artikeln. För där finns ett stort inhägnat område med alla AIDS-offer som staden och staten New York har fått begrava, för det fanns ingen som hämtade de här människorna när de gick bort. Alltså barn, unga män, 19-20, som familjerna bara liksom lämnade och ruttna på bårhusen i New York. Så jag har själv skildrat det i den boken som jag gav dig, Michelle. Där det faktiskt fortfarande hände, där föräldrarna snodde tillbaks Och Håkon då, han fick aldrig se. Han fick inte vara med, han var inte bjuden. Och det är ju, det var ju väldigt vanligt förut. Idag är det som tur är inte riktigt så länge i Sverige, men på många andra håll är det ju fortfarande så.
Mm. Jag tänker på det här med historieskrivningen och historieskrivning och arv, att det är ganska komplexa frågor liksom för hbtq-rörelsen och för queera personer. Dels för att vi liksom, det är inte självklart att man kanske ärver från sin familj, men också liksom relationen till den, att den queera historieskrivningen inte har funnits som en naturlig del av den allmänna historieskrivningen så. Och att många queera personer inte får barn själva som man för vidare berättelser till om kamp eller om erfarenheter från det egna communityt så. Så att det, på ett sätt så kan man prata om queer historia som liksom tystnadens historia. Och att många queera personer kan känna sig historielösa ibland för att man kanske inte har tagit del av berättelser från tidigare generationer sådär. Tänker du på att liksom litteraturen kan ha någon roll i den queera historieskrivningen, eller bör den ha det?
Ja, det var en av frågorna som jag skrev upp. Liksom så här. Det korta svaret är ja med ett gigantiskt utropstecken. Det långa svaret är ja, självklart. Och det har med att göra. Och nu skriver jag själv, skriver inte historisk fiktion. Så jag går inte, jag menar, så jag har aldrig gått tillbaks längre än till 70-talet i mitt skrivande. Och 50-talet en gång. Men vi har ju alltid funnits, alltså vi har ju alltid varit en del av samhället. Alltså, Hadrianus, kejsaren i Rom, han var gift med en kille på riktigt. Han var ju kejsare så han kunde ändra äktenskapslagen för sig själv. Sen blev den killen mördad och vi vet inte varför. Var det för att omgivningen på hovet inte tyckte det gick för sig eller vad det nu var för något. Och ja, men man har ju lärt sig genom fantastisk queerforskning de senaste århundraden, har vi lärt oss jättemycket om både författare och konstnärer och vetenskapsmän som har varit queers. Men det undervisas ju inte i skolan. Och då kan man ju som skola kan man säga, men det är ju inte viktigt. Han var ju matematiker i första hand. Eller han målade Mona Lisa i första hand. Så det var liksom inte det som var det relevanta. Men när hela samhället har straighta glasögon på sig hela tiden, så blir det på något sätt även vi själva. Vi internaliserar ju ett heteroperspektiv också. Jag kan säga så här, när vi tog fram baksidestexten till min senaste bok Anna, då skriver vi någonstans om att Anna och hennes pappa Tore, och så stod det liksom att efter att hennes pappa har mördats så träffar hon sin pappa Tore, och jag fick ju frågor från folk som, hallå eller? Är inte han död? Och så bara, hallå eller? Heteronormativitet match liksom. Men till slut så skrev ju ändå förlaget om det för att tydliggöra liksom att här var det två pappor minsann liksom. Och det var ju inte bara straighta som hörde av sig till mig. Jag hade en kompis som är bög, jättebög, från Florida som hörde av sig och säger, men du hallå eller har ni skrivit fel här? För att vi själva också har ju också de här brillorna, för att när jag växte upp så fanns ju ingenting annat än straighta på tv. Och när vi dök upp någon gång så var det för att vi skulle mörda Bond med vår kompis innan vi brände sig upp själva. Så att, för vi skulle ju alltid dö i slutet. Nej, men skämt åsido, men det är jätteviktigt. Alltså det är självklart. Alltså vi ska ju visa upp hbtq-kultur på ett så brett perspektiv som möjligt. Och även ta upp sånt som kanske inte är så jättemysigt och gulligt. För jag menar, därmed är inte sagt att vi alltid ska ha ihjäl oss i slutet på böckerna. Men man, vi ska inte väja för svåra frågor heller. För de finns ju för oss också. Mm.
Precis, och är det någonting som litteraturen och konsten kanske kan göra er och ge svåra frågor, kött och blod och ett levande kropp på ett sätt?
Ja, och vi behöver kanske inte heller alltid ha svaret, utan bara det att vi kan lyfta saker. Mm. Fundera på den då.
Ja, precis. Man vill alltid få ett svar.
Ja, men det är klart att man vill. Och jag menar, det här är ju någonting, jag tror det är lite olika. Jag har en jättegod författarvän i Kanada. Han är australiensare, men han bor i Kanada. Och han skriver horrorromaner. Och hans senaste bok heter A Cat's Guide to Online Dating. Och det är alltså en kille som är bög och han kommer hem till sina föräldrar och de är borta och så är han är uttråkad. Jag har inte läst hela boken, jag köpte den för jag var lite nyfiken på hans skrivande, men jag var tvungen att sluta efter det första kapitlet. Men i alla fall, han går ut på Grindr, träffar en kille och då visade det sig vara hans gamla mobbare från skolan. De knullar och sen händer någonting när killen snubblar ner för trappan och dör. Och det visar sig att det är katten som är psykopat och som mördar alla hans hookups och tvingar, och katten kan prata. Så det finns ju allt inom queerlitteratur, kan jag säga. För min egen del, jag är ju lite äldre, jag är ju uppvuxen, som sagt, jag är uppvuxen i en tidsålder där vi inte fick ha lyckliga slut, där vi inte fick bli kära, vi kunde inte gifta oss, vi kunde inte bilda familj. Så för min del har just temat familj och relationer blivit centralt i mitt skrivande. Och sen fick jag någon gång epitetet liksom det ovanliga slutens drottning. Så ni som missar kröningen i London kan ändå njuta av en queen här. Och då tog jag det och gjorde det till mitt, och på något sätt var det ändå en programförklaring att hos mig så blir det alltid ett lyckligt eller ett hoppfullt slut, för jag hade inga sådana böcker när jag växte upp. Och man ska åtminstone ha valet liksom, ska han dö eller ska han bli ihop eller något annat, vad det nu kan bli.
De lyckliga slutens drottning.
De okonventionella lyckliga, för det blir ju inte alltid lyckligt. Alltså, jag har ju som sagt skrivit om människor som dör. Den boken du fick, han är ju död när boken börjar. Så då blir det ju inget lyckligt slut. Last Winter Snow handlar om en kille som förlorar sin livskamrat. Det blir inget lyckligt slut på det här sättet som du har från sagorna. Liksom. Så blir det ju inte hos mig, sällan. Men jag försöker ändå ge ett slut, ett hoppfullt slut, alltså ett slut som man kan stänga boken och så blir det tårar av glädje liksom.
Det kan ju finnas någonting väldigt läkande i att få läsa om något smärtsamt men klätt i liksom skönhet i något, på ett vackert sätt. Jag tänker som begravningsscenen som du beskrev.
Som begravningsentreprenör. Jag vet inte, jag har alltid mig själv, alltså jag skriver ju väldigt, väldigt undermedvetet, så mina historier kommer ju inifrån och jag är ju den första som läser dem, och det är ju, kan ibland vara ganska dramatiskt. Första boken som jag skrev, där dör huvudkaraktären halvvägs genom boken. Det är inte roligt, det är inte kul att läsa, kan jag säga. Sen fick jag ju fortsätta efter 2 dagar och skriva klart boken. Och det var ju tur det. Han hade bara hypotermi och det gick att fixa. Men jag skriver i första hand för mig själv. Alltså jag ser mig själv. Jag älskar att läsa mina egna böcker även många år efteråt. Även om vi ibland kan tycka att men det tror jag alla författare har på något sätt. Men läsarna är olika. Det finns läsare som vill få serverat ett happily ever after, och det finns läsare som är nöjda med mina böcker, och det finns läsare som gärna själva vill, som vill ha ett öppet slut liksom, så att de själva får tänka vidare och så. Det är därför det finns så många böcker och det är ju bra det.
Vad heter det? Jag tänker på temat för det här samtalet, blodrötter. Vi har ju pratat i telefon flera gånger och vi har spenderat halva dagen ihop här nu innan och bara pratat och pratat och pratat. Och jag önskar att ni hade kunnat få ta del av allting som vi har sagt, för det finns verkligen att ösa ur i ditt författarskap på det här temat. Kanske lite oväntat att blodrötter skulle vara det vi hittade. Men jag tänker innan vi rundar av det här samtalet så skulle vi kunna få ett litet smakprov från någon av dina texter.
Ja, det kan vi göra. Jag tror jag klarar mig. Det är inte första gången. Jag tror faktiskt det som passar bäst här nu är inte scenen från Last Winter Snow, utan det finns en scen här ur min senaste bok. Den kom ut i april och den heter alltså Anne and the Last Zorn, och det är en deckare. Det är första gången jag försöker mig på en deckare, och det handlar alltså om Anna som är uppvuxen på Styrsö i Göteborgs södra skärgård, dotter till två pappor, och hon har då alltså sin alldeles egen historia, och det var just det där om blod och rötter och gener som jag hade tänkt att ta upp här. Och det här får ni tänka er, vi är ungefär en 30% in i boken och Anna är tillbaka i Stockholm där hon lever. Och hon träffar av en slump på sin Uber-chaufför som har kört henne ner till Göteborg mitt i natten när hon fick reda på att hennes pappa hade försvunnit. Och då träffas de och de tar en fika och då säger Ali så här: "You never told me what happened between you and your father," Ali said, waking her from her daydreaming. "That is, if you're willing to talk about it." "How much time do you have?" Ali put up his hands. "How much time do you need?" "Well, to give you context, I have to go all the way back to when my fathers met. That was a very different time. Both of them grew up on the island, and we're talking about the 60s and 70s. While Sweden was a progressive society in all kinds of ways, even back then the islands were not. At least not underneath a thin veneer. Being gay was frowned upon, and every gay child who was born out there eventually left and fled to the city. I know of kids who ended up on the other side of the planet just to get away from all the bullying and incessant persecution. In a way, my dads were super brave to stay put, even though they also moved to the city for a while. It wasn't until after I was born and my grandparents had passed away that they moved back to Styrsö, to the house they inherited. This was a time when they were not able to get married or adopt a child. I am Pa's biological daughter, and Dad wasn't able to adopt me until 2003. By then, I was already an adult, and we ran into a ton of legal issues. That alone would have been enough to cause friction. But our history went way back to when I was a child." Anna took a deep sigh before continuing. "Here's the thing. When my parents were young, they were ostracized by society. Even after the three of us moved back to the island in 1985, there were a lot of people who very vocally opposed their presence and me living with them. They reported to social services, and it was extremely stressful time both for both of them. I don't think anyone can understand how difficult their situation was. To make matters worse, their relationship, while always loving, was deeply unequal. I was Pa's daughter. The house belonged to Pa, and there was no legal protection for them until our common laws changed in 1988. Not to mention the AIDS crisis, which affected a lot of people at the time. My parents were in a stable monogamous relationship, but that didn't stop people from making assumptions, especially in the first years before society at large learned about how HIV was transmitted. I grew up amid all that in a loving home, but I often felt as if I was walking on eggshells, and Dad in particular was super conscious of every step I took, especially if it was slightly non-traditional. If I got bad grades, he worried that people would draw conclusions about their parenting. If I had a fight with a classmate, he feared social services would call on us again. My clothes, my makeup, my choice of friends, everything about me was constantly viewed through the lens of what is Styrsö going to think?" That's what I've done here.
Tack så jättemycket.
Och så lite så.
Det finns många starka episoder i dina böcker och som knyter an till familjeskap och erfarenheter i olika generationer, har jag tänkt på. Tack för det här samtalet och tack för dina böcker.
Ja, och tack för att du tog dig tid att prata med mig.
Tack Max för att du tog med oss inte bara till Göteborg utan också till Sápmi och Styrsa.
Ja, det var roligt och tacksamt med Hans på scen som kunde ta med oss till de här platserna. En liten rolig anekdot är också att Hans ju är guide i Göteborg, så att när jag kom med tåget till Göteborg samma dag som jag skulle intervjua honom så tog han med mig på en guidad tur så att jag bland annat fick se Göteborgs äldsta bevarade byggnader.
Ja, wow.
Mm. Så om ni går på guidad tur i Göteborg får ni hålla tummarna att ni får en queer guide i form av Hans. Vad händer nästa vecka, Milla?
Då ska ni få höra hur det var när poeten och författaren Nino Mick kom hem till mig till mitt vardagsrum för att vara med i ett samtal om Ninos senaste bok Vulkan.
Vad roligt. Den var ju också nominerad till årets roman på Prisma litteraturgala i vintras.
Mm.
Spännande. Det ser vi fram emot att höra.
Mm.
Vi ses nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då. Jag har lyssnat på det 8:e avsnittet av säsong 3 av Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Hans M. Hirschi. Programledare och producenter var Milla Leskinen och Max Bjuggfeldt. Anna Hed har gjort musiken. Program och konstnärlig idé från Textival, Anna Karlsson. Producent, tekniker och klippare, Textival, Mattias Rexius. Klippning och grafisk formgivning Bögbibblan, Max Bjuggfeldt. Avsnittet spelades in på Kulturhuset Kåken i Göteborg som en del av litteraturfestivalen Textival i april 2023. Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se och under namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.